I kväll ska vi börja i den 90:e psalmen i Saltaren. Psalm nummer 90. Och vi ska läsa egentligen bara en enda vers. Den vi brukar läsa när vi läser psalm nummer 90 och knipsar ut en vers. Hela psalmen innehåller så väldiga perspektiv. Det är med stor sannolikhet en profetisk psalm om Israels framtid. Men i den 12:e versen så står det så här. Det är Mose som talar. Han säger: lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Hjälp oss att komma ihåg hur kort livet är, så att vi blir kloka och förståndiga. Det är alltså vad Mose säger. Och ibland har jag undrat vad Karl menade. Man är ute och kör bil till exempel, och givetvis håller man 90. Och man finner ganska snart att det är inte brukligt att man gör det. Utan den ena BMW-raketen efter den andra flyger förbi, så grus och sand skvätter om den. Alla har så bråttom. Om man inte visste bättre skulle man ju tro att alla smet flydde från en härdsmälta ungefär. Det är bara det att man ser att det kommer folk från andra hållet också i samma fart. Man undrar efter ett tag, var ligger härdsmältan? Alla har så bråttom. Varför det? Jo, för livet är ju så kort. Vi måste skynda oss så vi hinner göra så mycket som möjligt. Om ett tag är de där 70 eller 80 år, när det blir långt, så är de slut. Och det gäller alltså att hålla igång, så att inte en sekund går förlorad. Inte en minut. Tänk om en hel dag skulle bli misslyckad. Så fruktansvärt. Livet är kort. Kör hårt. Det är ju västerlandets paroll det här. Men det är uppenbart inte det Mose menar. Jag tror inte att han menar att vi ska gasa upp till 140 när det står 90. Utan att han på något sätt vill säga oss den här bönen: Herre, hjälp oss att komma ihåg hur kort livet är, så vi kör lite saktare. Inte bara för att överleva, att inte hamna i diket, utan därför att man kan vinna hela världen men förlora sin själ. Man kan hinna så mycket att livet blir förfelat. Man kan bli så effektiv så allt går förlorat. Och det är ju det som är den stora gåtan. Och någonstans här tror jag vi västerlänningar har mycket att lära oss. Mycket att komma till klarhet om. Jag tror det också för stressade kristna finns stora upptäckter att göra. Hjälp oss att förstå hur kort livet är, så vi inte stressar sönder det. Så att vi inte fördärvar det med allt som vi ska försöka klämma in mellan födelsen och döden. Mose vill att vi ska få visa hjärtan. Och i samma ögonblick som vi ser att det är det hela går ut på, så måste vi ju naturligtvis också påminna oss att Bibeln talar om två sorters vishet. Och då är vi genast i första Korinthierbrevet 1 förstås. Där måste vi läsa: hur välkända orden än är, så vågar jag slå vad om att ingen av oss har mer än skrapat på ytan här. Det här är perspektiven väldiga. Första Korinthierbrevet 1 och 18. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Det här med vishet är ju viktigt. Därför att det vi tycker är förståndigt och klokt och rätt och bra har en väldig förmåga att forma våra liv. Att handla mot bättre vetande är något som bär oss alla emot. Och det vi kallar livserfarenhet, det kan ju vara många gånger att få sitt vetande korrigerat så det fungerar. Så när vi handlar med vårt vetande, med vårt förstånd, så kommer vi rätt. Det är ju inte givet att vårt förstånd pekar åt rätt håll från början. Paulus talar om två slags vishet. Denna världens vishet och Guds vishet. Och det är inte så att de är nästan likadana. Utan de är varandras motsatser. Och de är på något sätt medvetna om att de är varandras motsatser. Världens vishet pekar på Guds vishet och säger, det där är rena dårskapen. Fullkomlig idioti. Och det där, det är ju vi som kristna vana vid. Va? Är du kristen? Jaha. Men mår du inte bra? Eller har det hänt något? Jag menar, du kanske skulle söka för det här. Man utgår alltid från att den som har blivit kristen på något sätt har lagt lock på sitt förstånd. Det finns en fiendskap mellan världens vishet och Guds vishet. Och det finns många människor som längtar efter faktiskt en gudstro. Men som blivit så inprogrammerade med detta att gudstron strider mot allt förstånd. Att man vågar inte ta steget, inte ens att försöka. Man kan gå på vilka yogainstitut som helst, men att be till Gud, att ta emot nattvarden, nej, där går gränsen. Därför att man är rädd för att mista sitt förstånd. Och det är helt klart att Guds vishet talar ett annat språk än världens vishet. Och ändå är det så att vi som har lärt känna Gud, vi har också lärt känna hans vishet och förstår att man behöver inte göra sig dummare än man är, utan detta att man kommer in i någonting som vida överträffar all annan klokhet och allt annat förstånd. Frågan är bara, vad är det Guds vishet går ut på? Vad är det den säger oss? Hur mycket har vi själva förstått av den vishet? Kan vi förstå den bättre? Kan vi, om vi förstår den bättre, finna ett enklare sätt att leva? Kan vi också kanske, om vi förstår Guds vishet bättre, dela med oss bättre av evangeliets hemligheter? Vad går Guds vishet ut på? Talet om korset, säger nu Paulus. Åh, där är det yppersta. då känner vi genast att ja, vi har en bit kvar innan vi förstår det här. Och ofta har vi ju som kristna löst problemet inom citationstecken genom att smita förbi det. Vi har lärt oss att det här med korset, det är den verkliga visheten. Men det är ju inte säkert vi har förstått vad den visheten då vill säga oss. Och på något sätt kommer den inte att förvandla vårt liv förrän vi har förstått den. Om ni förblir i mitt ord, då är ni i sanning mina lärjungar. Ni ska då förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Hur frigör sanningen oss? Genom att vi förstår den. Alltså är den begriplig. Den strider inte mot förståndet. Men det är inte givet att vi förstår den direkt, omedelbart. Det är inte säkert att den kommer till oss som en självklarhet. Någonting som vi egentligen alltid har tyckt. Det kan hända att vi istället måste nästan göra som puppan som ska ut ur kokongen. Att man får nästan böka sig ut. Kämpa sig till. Att förstå den vishet som går vida utanpå allt annat. Vad består den i? Ja, lite senare i samma brev ger oss Paulus viktiga ord. Och vi ska gå till det 13:e kapitlet. Och där ska vi läsa de 3 första verserna. Första Korinthierbrevet 13, verserna 1-3. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Här finns en radikalitet som jag undrar om någon av oss har sett botten på. Därför att Paulus säger nu att det enda som betyder något är kärleken. Och så tar han en massa både egenskaper och talanger och gärningar. Fina saker. Och så säger han, allt det här kan man bedriva på 2 sätt. Med kärlek och utan kärlek. Och det är inte så att Paulus då säger att jag fattas kärleken så är det 90% och når man inte ända fram som det heter. Utan kärlek är det här 0, säger han. Och med kärlek är det 100. Och det är en radikalitet som tål att begrunda. Vi ska göra ett försök. Om jag talar både människors och änglars språk. Ja, det är härligt. Du kanske talar människors språk. Som den här gamle lektorn i Sigfrid Siverts Mälarpirater som gick omkring och teg på 7 språk. Honom tycker jag om. Du kanske kan 20 språk. Och du kanske kan bli en skytteldiplomat. Du kan tala arabiska och du kan tala ryska och du kan tala hebreiska och du kan tala engelska och du kan tala spanska och ja, kinesiska kanske, vem vet. Så dig anställer vi direkt i FN. Och vi sätter dig i en snabbkurs så att du kan bli fredsmäklare. Och sen så får du ett jetplan och sen kan du sticka runt på jorden och göra allt möjligt. Och du kan åstadkomma de mest underbara resultat. För du kan 20 språk. Ja, men då säger Paulus så här. Om jag kan 20 språk och kan mäkla fred mellan alla möjliga länder och kan åstadkomma alla möjliga diplomatiska finesser och inte ha kärlek, så kommer det inte att leda till någonting. Men om jag bara kan tala skånska och kan mäkla fred i kärlek, så kommer det att leda långt. Kan vi förstå det här? Om jag har all tro så att jag kan flytta berg. Har du fint? Berget flyttar ju på sig. Vare sig jag har kärlek eller ej, det säger faktiskt Paulus. Om jag bara har all tro så att jag kan flytta berget, och så säger jag till berget att ger jag av, säger jag. Säger det, så försvinner det. Åh, underbart. Tänk att kunna flytta berg. Ja, säger Paulus. Om det blir gjort i kärlek så kan det vara något fantastiskt. Men om det inte är gjort i kärlek så är det bara till besvär. Det leder ingen vart. Det blir ingenting av det. Ja, men säger vi, berget flyttade ju på sig. Spelar ingen roll. Det kommer inte att vara någon mening med det. Det kommer bara att bli en miljöförstöring och inget annat. Världens vishet och Guds vishet. Världens vishet, ja, den tittar efter, vad har du uträttat, säger han. Och vi måste nu liksom slå på stora hjärnan här så att vi kan få riktigt häftiga och riktigt effektiva resultat. Vi måste vara effektiva, det har du säkert hört om. Det måste liksom vara sprut på resultaten. Världens vishet. Och kvantitet. Den betyder allt i denna värld. Så mycket som möjligt. Så fort som möjligt. Paulus säger, det är bara kvaliteten som betyder något. Hur mycket kärlek har vi i det vi gör? Om vi hetsar varann, om jag hetsar mig själv till att göra mer än jag har kärlek till. Ja, det slöser i med tid och kraft. Om jag så flyger i 200 på vägarna. Det kommer inte att leda till något. Och det är ingen händelse att Paulus säger till sist i detta kapitel. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken, säger han. Så bliva det nu beståndande, som det står i gamla översättningen. Och det syftar på denna tid. Det som i denna tid leder någon vart har med tro, hopp och kärlek att göra. Och allra mest med kärlek. Det som så att säga inte bara blir att röra om i grytan. Att liksom flytta på en massa berg som inte behöver flyttas. Det har med kärlek att göra. Världens vishet ser till resultatet, kvantiteten. Och Guds vishet ser till motivet bakom. Vad är kärlek? Vad är gjort i kärlek? Hjälp mig att förstå hur få mina dagar är, så att jag får ett vist hjärta. Så att jag förstår att inte liksom sprattla ut mitt liv i alla riktningar, därför att denna världens vishet ständigt talar om resultat, ständigt talar om vinster, ständigt talar om vad detta ska leda till, utan att istället det vi gör får fyllas med det som så att säga är ett innehåll, med en mening. Om jag talar änglars tungomål och inte har kärlek, så är jag bara oljud, säger Paulus. Alltså finns ett tungotal som kan vara oljud. Låt dig inte förskräckas av det. Låt dig överhuvudtaget inte förskräckas av det jag säger. Men vi ska vara klara över att det här gäller ju också det allra andligaste i våra liv. Detta med nådegåvorna. Detta med den heliga andes manifestation. Att vi inte ens där, eller allra minst där, kan komma med ett effektivitetsraseri. Där vi liksom förklarar att ja, det viktiga är ju antalet mirakler per tidsenhet. Och det gäller liksom att få lite skruv på miraklerna här nu så att vi får så många som möjligt. Så fort som möjligt, så tydligt som möjligt. Utan frågan är, hur mycket kärlek var i omlopp? Hur mycket kärlek låg det bakom? Och det kan ju ligga mer kärlek bakom ett mirakel än bakom många. Det behöver inte vara så. Men det vi måste vara inställda på, det är ju att fråga efter hur mycket kärlek. Världens sätt att resonera och tänka kallas nu i Bibeln för tomhet och fåfänglighet. Därför att det leder ingen vart. Det kan flytta berg. Det kan åstadkomma de vidunderligaste saker, men de leder ingen vart. Därför kallas det för tomhet. Vi ska se några bibelord om tomhet. Efesierbrevet 4 ska vi läsa i. Och börjar i den 17:e versen därstädes. 17 till och med 24. Efesierbrevet 4. Ett brev betyder så mycket. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet. Deras förstånd förmörkat. Och de står utanför det liv som Gud ger. Därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltid genom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus, såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av i den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Deras tankar är tomhet. Betyder det att de tankarna liksom inte stämmer med verkligheten? Betyder det att man så att säga på logisk och matematisk väg kan bevisa att de är fel? Nej, det gör det inte. Men de leder ingen vart. Ordet tomhet här betyder också meningslöshet. Det finns ett till synes effektivt sätt att tänka som kan uträtta mycket. Få mycket att hända. Men som ändå liksom inte leder någon vart. Det kan förändra mycket. Men när alla förändringar är klara så står man där och säger, men det är ju som förut. Det är tomhet. Meningslöshet. Och den meningslösheten, den skapar ett annat sätt att leva. Den skapar det här livet utan skamkänsla, med utsvävningar och ett alltigenom orent och själviskt liv. Kanske inte därför att man i första hand väljer att stå på huvudet i varje gyttjepöl man hittar. Utan därför att man till sist blir så, på något sätt så urholkad av det meningslösa. Att man nästan inte hittar något annat alternativ. Ett svenskt midsommarfirande på västkusten, när alla obligatoriskt måste vara glada. Det är ju något av det vämjeligaste man kan vara med om. Då hukar sig folk i Fjällbacka och Grebbestad och Smögen och går in och låser om sig. Medan fulla raggare sitter och uträttar sina naturbehov i deras trädgårdar. För då ska svenska folket ha roligt. Då ska vi ha någon sorts kompensation för tomheten och urholkningen. Och det är inte så lätt att se att den tomheten och den meningslösheten faktiskt ligger på ett tankemässigt plan. Vi behöver, som Paulus skriver här, vi behöver förnyas i ande och förstånd. Det är ett viktigt uttryck. Därför Paulus låter ju väldigt teologisk här. Vi ska lägga av den gamla människan och så ska vi ikläda oss den nya människan. Jaha. Och vi börjar genast tänka i termer av beteendeträning, eller hur? Ja, nu får man sluta med det och så får man sluta med det. Och vi får inte titta på tv för mycket nu och vi ska alltid vara glada här. Och vi ska gå i kyrkan mycket och allt vad det är vi genast gör små lister över. Och det är kanske inte alls det Paulus menar. Utan han menar, vi behöver få ett annat sätt att tänka. En annan vishet. Att förstå att det som leder någon vart i livet, det är de gärningar vi gör i kärlek. Allt det andra är mer eller mindre överflödigt. Jag menar, du kanske inte kan uträtta ditt inkomstbringande arbete i kärlek 8 timmar om dagen. Och du lär kanske göra det ändå, därför att du måste överleva. Förstår man nu rätt? Men det vi önskar alla är ju att få använda våra liv till någonting som vi kan uppleva som meningsfullt. Någonting som liksom inte bara har suddats ut dagen efter och är som om det aldrig hade varit. Utan någonting som äger bestånd. Jag har utvalt er till att bära frukt, sådan frukt som består, säger Jesus. Och våra hjärtan hoppar till av fröjd. Åh, är det möjligt? Ja, det är möjligt. Det du gör i kärlek, det äger fortbestånd. Det andra kommer att suddas ut. Deras tankar är tomhet, säger Paulus, och deras förstånd är förmörkat. Det är alltså mänsklighetens dilemma. Ett förmörkat förstånd. Och det förmörkade förståndet, det ser på det förstånd som lysts upp av Guds ande och säger, ni är ju inte kloka. Du kanske behöver gå i terapi. Är det något fel på din barndom? Paulus talar om det förmörkade förståndet också i Romarbrevets 1:a kapitel. Vi ska titta där. Där kommenterar han egentligen syndafallet. Det som så att säga både inledde historien och som har funnits i ditt och mitt liv. Han säger 20:e versen är detta. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans. Ser du det? Deras tankemöda ledde dem ingenstans. Och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dåra. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Vi kan försöka uttrycka nu Guds vishet och världens vishet. Genom att säga så här. Att det viktiga i denna världen, det har alltid med funktion att göra. Du måste fungera och ditt liv måste fungera. Och i denna världen talar vi alltid om funktioner och resultat. I Guds rike är det däremot på ett helt annat sätt. Det som har företräde i Guds rike kan vi kalla för relation. Man behöver inte ha varit med länge för man förstår att de här två är fiender. Precis som världens vishet är fiende till Guds vishet och Guds vishet är fiende till världens vishet. Så är det också så att om vi satsar på funktion så kommer vi mycket snart att upptäcka att vi kommer till den punkten där vi måste börja svika varann. Där vi måste sätta varann åt sidan för att de heliga funktionerna ska få sitt. I Guds rike, det som gör paradiset till ett paradis, det är detta, att relationerna har förkörsrätt. Och att det i Guds rike är så att där föds så att säga gärningarna utifrån relationer och inte utifrån målsättningar. Utifrån identifikation istället för att födas utifrån tänkta resultat. Förstår ni? I denna världen är det så att man får i sitt huvud att ja, det och det och detta, det skulle vi vilja göra, så skulle vi vilja ha det, det är slutresultatet. Och så brakar man igång. Och sen om någon står i vägen för det slutresultatet så blir det genast se upp i backen, annars får ni 1000 hål i nacken. Nu får du flytta på det här därför att du står i vägen för min vision, heter det då. Det är denna världens sätt att tänka. I Guds rike behöver man inte vara utan målsättningar. Men står någon mellan mig och målsättningen så får målsättningen falla. Därför att det är viktigare med människan. Om jag liksom kommer som en pansarvagn och knuffar ner honom i diket för att få min vision färdig. Då kan jag ju berget säga att ja, det här var ju inte gjort i så det är väldigt mycket kärlek. Och då kan jag ju också säga att ja, då har jag också mödat mig förgäves. Då kommer det förr eller senare att visa sig att det här tjänar ingenting till. Funktion och relation. Tänk dig ett rike. Och det här måste vi ju tänka oss. Vi är inte vid målet än. Och vi ska inte vara naiva nog att tro att vi kan leva på det här sättet till 100%. Utan det här är ju ett liv som förverkligas glimtvis i vår tillvaro. Så länge vi lever i en fallen värld på dess villkor. Men en värld, en tillvaro där relationerna har absolut företräde. Och ut ur de relationerna, ut ur det engagemanget, ut ur den gemenskapen som vi har för varandra, så föds initiativen för den andres skull. Vilken annorlunda värld. Om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Ingenting. Så radikalt är det här. Och den vishet som detta handlar om, den är underbar. De gånger under vandringen genom livet då man liksom får se exempel på det här, får uppleva hur sant det är, då värms ens hjärta. Då tycker man, ingen vandring är för mödosam om detta är målet för vandring. Vi ska gå till den 94:e psalmen. Jag lovade ju några texter om tomhet. Och går vi till Saltaren, så i Gamla testamentet används ofta ordet fåfänglighet. Psalm 94. Vi ska faktiskt läsa hela psalmen. Men vi kan ju börja med att bara spana in det här ordet fåfänglighet. Och det står i den 11:e versen. För här möter vi nu människor som lever efter denna världens vishet. Och så står det, Herren känner människornas tankar. Han vet att det själva är fåfänglighet. Och det är överhuvudtaget så när vi läser vishetslitteraturen i Gamla testamentet, att då möter man ofta en person som kallas för dåren. Inte minst i Ordspråksboken dyker han upp titt som ofta. Dåren. Och det kunde man tänka det, att det var en förståndshandikappad person. Men det är det inte. Utan det är de här verkligt smarta klipparna. De som nu går i konkurs ett par om dagen. Har du nyss gått i konkurs, så bli inte oroad av det här. Du kanske inte hör till dem. Man kan gå i konkurs ändå. Men vi har ju läst och hört om många som trodde att fastigheter skulle öka i värde i det oändliga. Och man kan undra hur så kallade finansgenier kan tro något dumt. Dåren, hans tankar är fåfänglighet. De ser ut att lyckas i det längsta. Men rätt vad det är allt sammans borta. 94:e psalm. Du hämndens Gud, o Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Res dig, du jordens domare, vedergäll de högmodiga vad de har gjort. Hur länge ska de ogudaktiga, o Herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal. De förhäver sig alla ogärningsmännen. Ditt folk, o Herre, krossar de, och din arvedel förtrycker de. Änkor och främlingar dräper de, och faderlösa mördar de. Och de säger, Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Märk själva, ni oförnuftiga bland folket, ni dårar. När kommer ni till förstånd? Den som har planterat örat skulle han inte höra. Den som har danat ögat skulle han inte se. Den som håller hedningarna i tukt skulle han inte straffa. Han som lär människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att de själva är fåfänglighet. Säller den man som du, Herre, undervisar och som du lär genom din lag, för att skaffa honom ro för olyckans dagar, till dess de ogudaktigas grav blir grävd. Till Herren förskjuter inte sitt folk, och sin arvedel överger han inte. Nej, rättfärdighet ska återgälla i rätten, och alla rättsinniga ska hålla sig till den. Vem står upp för att försvara mig mot det onda? Vem bistår mig mot ogärningsmän? Om Herren inte vore min hjälp, så bodde min själ snart i det tysta. När jag tänkte, min fot vacklar, då stödde mig din åd, o Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Kan fördärvets domarsäte ha gemenskap med dig, det säte där man övar våld i lagens namn, där de tränger en rättfärdiges själ och fördömer oskyldigt blod. Men Herren blir för mig en borg, min Gud blir min tillflyktsklippa, och han låter deras fördärv vända tillbaka över dem och förgör dem för deras ondska skull. Ja, Herren vår Gud förgör dem. Här har vi ju människor som mycket bokstavligt sätter funktion före relation. Änkor och fattiga och faderlösa, ja, de plundrar vi ut så gott det går. De kan inte försvara sig. Vi vränger rätten. Vi tutar och kör. Deras tankar är fåfänglighet. Det leder ingen vart. Det är inget som äger fortbestånd. Det kan ha genomslag till en tid. Men rätt vad det är rasar Berlinmurar. Rätt vad det är faller välden och riken. Hela historien är ett enda enormt vittnesbörd om det här. Hur meningslöst det är att, så att säga, försöka uträtta någonting genom att köra över någon. Att det som är kärlekslöst, det kommer att falla. Men det som är gjort i kärlek kommer att bestå. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Här är brännpunkt. Här är den stora visheten. Och kanske att vi måste uttrycka detta så här. Att det du gör utan kärlek, det kan se ut att vara framgångsrikt. Människor kan beundra det, de kan applådera, de kan jubla och gapa. Och du kan till och med få en guldmedalj på bröstet. Och ändå är det snart borta. Men det du gör i kärlek kan se ut som ett totalt misslyckande. Det kan verka helt befängt, utan något som helst resultat. Hänga på ett kors och dö. Men i kärlek består det ändå. Här känner vi alla plågsamt att vår kapacitet är för liten. Här känner vi, nu börjar det bli svårt, Herre. Men det finns en väldig tröst i det här. En väldig tröst. Det du har gjort i kärlek, det kan se ut som om det inte hade någon effekt. Det kan se ut som om det var bortkastad möda. Men det ska komma en dag då allt som var byggt av guld, silver och ädla stenar ska visa sig tåla också eldens prövande förmåga. Och mycket av det som är framgång, mycket av det som verkar effektivt och resultatbringande kommer bara att bli brasa på den dagen. Och har kanske blivit det långt, långt dessförinnan. Det mesta har redan brunnit upp när Guds eld faller. Alltså har vi ju egentligen i vårt inre en väldig kompass. En väldig möjlighet till att förstå hur våra liv ska användas för att användas förståndigt. Det du gör i kärlek, det är förståndigt. Om också alla rycker på axlarna och säger att du inte är klok. Det finns ju väldigt mycket, vad ska vi kalla det, karismatisk stress bland många kristna. Därför att man har för sig så här att jaha, det gäller att i varje ögonblick höra Guds röst. Varje steg man tar ska vara lätt av Gud, för att om varje steg man tar är precis vad den helige ande säger att detta steget ska du ta och detta steget ska du ta, då kommer man att bli maximalt effektiv och då kommer ens liv liksom att bära den frukt som består. Och jag nekar inte till att den helige ande leder oss. Tack och lov, han leder oss mycket, kanske långt mer än vi tror och förstår. Men jag tror att hans främsta ledning består inte i att han säger nu ska du sätta fram höger fot. Och sen för att det ska bli ett färdigt steg så sätter du fram vänster fot. Utan att han fyller oss med kärlek. Och kanske också där ger oss en stor frihet att låta kärleken få det utlopp som vi finner en glädje i att ge det. Därför vi är kallade till frihet och inte till ett snöpt och beskuret liv. Och utifrån det frihetens perspektiv har du möjligheten att gå omkring i världen och se var kan jag ge kärlek vidare. Vi har ju nyss haft olympiska vinterspelen. Och allt sedan min gymnastiklärare förklarade att Reichmann är en dagmask, som man brukade säga, högt och inför alla, så har mitt intresse för kroppsliga övningar varit minimalt. Det var det redan dessförinnan, det måste sanningens namn erkännas. Så att jag har inte precis suttit klistrad vid burken, men det har sagt mig att norrmännen har kommit hem med många runda guldbitar rikare. Om ett år är det bortglömt. Totalt. Och jag tycker idrottens värld är en sån fantastisk bild av denna världens vishet. Tänk att satsa hela sitt liv, all sin kraft, all sin energi på att komma 200 delar fortare ner för en backe. Jag begriper det inte. Det är med en gåta, det kan icke förstås. I synnerhet när man betänker att ett år senare kan det vara totalt bortglömt. Inte en kotte kommer ihåg att jag kom 200 delar före ner för backen. Och om jag måste övertyga mig själv, så får jag gå i skåpet och titta, där hänger guldpengen. Och i synnerhet när man har sett lite granna intervjuer eller träffat före detta idrottsmän och sett deras skador. Det har jag gjort lite grann som läkare. Och ser vilken invaliditet de kan leva i redan vid 50 års ålder. Därför att knäna är så slut så de bara hänger ihop i skinnet, så att säga. Till exempel. Och man vinglar omkring på ben som knappt håller att gå på. Och då tycker man, tänk ändå, vad mycket ansträngning. Vad mycket resultat. Och vad lite det ledde till. Tänk om tiondelen hade satsats i kärlek. Vad fantastiskt annorlunda den människans liv skulle bli. Och kanske måste vi säga detsamma om ganska mycket av vårt församlingsliv och vårt kristenliv. Att det blir lite grann som allsvenska serien i fotboll till sist. När en vinnare har utkorats så börjar man omedelbart från början igen. Och man undrar, vad tjänade det då till? Evangeliet i det här, det är stort och rikt. Och det är detta. Att varje gång du sprider kärlek så kan du inte misslyckas. Inte ens faktiskt om den du ger kärlek till hånflinar åt dig och går. Du har ändå gjort någonting som blir beståndande. Paulus skriver om det här i Andra Korinthierbrevet. I det andra kapitlet. I slutet av det kapitlet, 14-17 verserna. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg. Och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristus doft bland dem som räddas och ibland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, när jag förkunnar det oförfalskat som det kommer från Gud. Inför Gud och i Kristi tjänst. Både bland dem som tar emot mitt vittnesbörd och bland dem som går sin väg, så har jag fått vara en Kristusdoft, säger Paulus. Varför det? Därför att var och en han vänder sig till möter han i kärlek. Och då har det han gjorde likväl fått leda till något. Någonting som ur Guds synvinkel och ur evighetens synvinkel är avgörande. Någonting som liksom inte bara suddas ut när nästa våg rullar upp på sanden och liksom sviper bort alla love letters in the sand, kärleksbrev i sanden. Utan istället är det en skrift som består. Alltså är egentligen livet inte så konstigt. På ett vis. Alla våra funderingar om hur ska varje sekund nu användas för att bli maximalt effektiv så att när jag blir 80 år så kommer jag icke att ångra en enda minut av hela mitt långa liv. Detta som stressar ihjäl oss till vansinne. Varje gång du spred något av Guds kärlek vidare så var det inte ett förlorat ögonblick. Oavsett om det efter världens vishet och vårt mänskliga förstånd var ett misslyckande eller ej. Men oavsett vilka skyskrapor du byggde, om det inte fanns någon kärlek bakom, så är det bara miljöförorening. Jag tror att det är livets enkla innebörd. Det enda som har Guds fullhet i sig, det är kärlek. Vi kanske ska sluta med ett par ord ur Romarbrevet. Vi ska se i vad det nu är, 13 och 14 kapitlet någonting. 13 och 10 är det. Till motsatsen till tomhet och meningslöshet heter på Bibelns språk fullhet. Det grekiska pleroma. Fullkomlighet, fullhet, innehåll och mening. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Och ytterligare ett ord. Romarbrevet 8 och 28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Det vi gör i kärlek till honom, det stadfäster Gud. När han gör det, hur han gör det, det är hans sak. Det behöver inte du lägga i. Men allt det som så att säga sker utanför kärlekens ramar, det kan uträtta vidunderliga ting. Och ändå kommer det i längden inte att leda till någonting. Sådan frukt som består. Att vi älskar varandra. Och låt oss inte göra det till en stressgrej. Men låt oss bara förstå att ta vara på tillfällena. När chansen ges och du har ett engagemang, gläds åt det, ge ut av det. Sörj inte över de tillfällen då du inte har det, därför att det kan du inte alltid ha. Men förstå detta, att om du hade ett engagemang men tänkte att ja, men jag, det är ju det där jag måste göra. Det är ju det som har förkörsrätt, det är ju det här som är det viktiga. Då kan det ju hända att ditt liv kommer på sidan av det väsentliga. Och att en dag kommer då du upptäcker att du plottrade bort din tid. Just därför att den verkade så kort. Herre, lär oss att betänka hur få våra dagar är. På det att vi må undfå visa hjärtan. Nu ska vi be. Herre. Så ber vi dig att du ger oss kärlekens vishet istället för effektivitetens vishet. Hjälp oss att förstå skillnaden mellan funktion och relation. Hjälp oss att se skillnaden mellan världen och ditt rike. Herre, vi behöver förnyas i ande och förstånd. Förnyelsen av våra tankar så att vi kan avgöra vad som är gott välbehagligt och fullkomligt. Där har vi det fullkomliga igen. Pleroma. Herre, lär oss att se våra liv ur det kärlekens perspektiv. Att det vi gör i kärlek är inte misslyckat, även om det ser misslyckat ut. Precis som din korsfästelse var en stor seger, fast alla trodde att du hade förlorat. Det var ett faderns stadfäste. Hjälp oss att våga leva på samma sätt. För att vi kan ikläda oss den nya människan. Förnyad i ande och förstånd. Och att vi kan klä av oss den gamla människan. Med allt hennes effektivitetsraseri. Och all den tomhet. Och till sist all den självupptagenhet. Och skamlöshet. Som det så lätt leder till. Herre, vi ber om ett förnyat sinne i dessa dagar. Amen.